Och vi ska vara tre som talar här, så det ser jag fram emot. Ralf kommer upp här om några minuter efter mig, och så kommer Robert också, de sitter där. Så det är skönt att jag börjar, så kan det bli bättre och bättre och bättre. Det blir jättebra. Äldre och äldre. Ja, det var inte jag som sa det. Jag bad här för ett par dagar sedan för det här. Och det jag tänkte på var där det står i Bergspredikan, där Jesus säger att ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Välkända verser. Och när jag bara tänkte på den här staden som lyser på berget, men då tänkte jag på en fyr också. För den lyser också. Den står högt upp på ett ställe som är strategiskt så viktigt. För en fyr har ju verkligen en uppgift. En fyr måste lysa, för annars så kan det innebära döden för så många. Och det gör ju det ibland. Och så jag läste lite om, jag sökte på sådana här liksom lighthouse story, så allt jag fick var så här skräckhistoria. Jag tänkte, men det vill jag inte ha. Det var inget bra. Men jag läste lite om livet, hur det var att vara en, vad säger, lighthouse keeper. Säger man en fyrvaktare? Säger man på svenska? Ja. Och det var inget lätt liv att vara en fyrvaktare, ett lighthouse keeper. Det var verkligen ett överlåtet liv. Man bodde där oftast långa veckor i sträck. Så kom någon och avlöste en, som man fick åka hem ett par veckor. Men om vädret tillät. Det kunde vara så att vädret sa att du var tvungen att stanna. Och man skulle underhålla hela fyren. Man skulle liksom se till att allt funkar. Och du ska liksom planera det noga och väl. Och väderförhållanden kring en fyr är ju inte lätt. Utan det är ju därför en fyr är där också. För att skeppen ska, så det är ju mycket stormar kring det fyrar. Jag har aldrig varit svensk lärare. Kring alla fyrar. Och så det gällde ju som fyrvaktare att inte somna på sin post, om man säger så. Det gällde ju verkligen att fyrvaktare höll koll på denna. I början var det en eld. Och nu, tack Gud, finns ju elektriskt ljus. Och de kan säkert starta och stänga på en app idag, jag vet inte. Men nu, tusentals år har ju dessa fyrar funnits. Och jag bara tänkte på då en stad på berget och en församling. Det är ett överlåtet liv. Det är inte lätt att vara en församling. Det har nog aldrig varit det lätt att vara en församling. En församling står ju, Gud säger, Jesus säger ju, ni kommer bli förföljda. Det är inte så att blir man kristen och går med i en församling så är livet superlätt. Det står ju faktiskt att det inte är det. Du kan liksom förvänta dig ett tufft liv som kristen för att du tror på Jesus. Så redan där så, okej, det är inte lätt att vara i en församling, att vara den här fyrvaktaren, tänkte jag. Och jag bara tänker på hur viktigt det är att församlingen står sin post. Att man är den här vaktaren av elden, som det står att staden på berget, det ljus utgår därifrån. Att vi är vaktare av den här elden. Elden, det är ju inte församlingen i sig. Det är inte du och jag. Jag brinner inte av mig själv. Om ni skulle följa mitt ljus, så kommer ni inte långt. Jag kan inte lysa särskilt bra. Några av er lyser mycket bättre än mig. Men ljuset är inte jag. Ljuset är inte du eller församlingen i sig. Utan ljuset är Jesus naturligtvis. Men det är vi som ska vakta på ljuset så att ljuset alltid lyser. Det är vi som ska hålla fyren tänd så att båtarna ser vart de är någonstans. Det är vi som är staden på berget så att vi lyser ut hans ljus. Så därför tänker jag att det är så viktigt att vi fortsätter att vara en församling idag i Sverige, i världen. Som fortsätter att stå upp för ljuset som är sanningen. Även i den här tiden där det inte är politiskt korrekt att stå upp för den här sanningen. Där västerländsk förföljelse är att stå upp för den. Att stå på Guds ord och säga, men jag tror ju faktiskt på den här Bibeln. Jag tror ju att den här är sanning. Jag tror att den är rätt. Och jag står för det. Och det är tufft. Det är dagens förföljelse i Sverige, i västvärlden. Men det är vårt jobb att hålla elden levande. Det är vårt jobb att hålla församlingen levande. Därför är du och jag så viktig. Och mitt ljus kan inte hålla det själv, för att jag är inget ljus. Men vi tillsammans, vi håller Jesu ljus levande vid liv hela tiden. Så det är det enda jag vill dela med mig. Och jag vill avsluta bara läsa hur det står. Bara för att det är så häftigt hur man har skrivit den här. Hur det står i The Message. Ser du så här? Ni ska vara ljuset som gör Guds alla färger synliga. Den här är också bra. Gud är inte en hemlighet som man inte får avslöja. Vi ska synas. Synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare, tänker jag väl inte gömma er undan en bunke heller. Nej, jag hänger upp er på lampkroken. Nu när ni är där uppe på höjden, nu när ni hänger där på lampkroken, så lys. Stäng inga dörrar. Bjud på era liv. Om ni öppnar det för folk, kommer folk att öppna sig för Gud. Fadern som bjuder på sig själv i himmelen. Det är härliga verser. Så när vi, Hope Church, håller den här levande, när vi håller elden levande, så gör det så att folk inte ser oss, för vi är inte ljuset, utan de ser Gud som är ljuset. Så, Ralf, välkommen.
Tack Hanna, det var väldigt, väldigt bra. Ska vi se om vi klarar teknologin här. Jag är en sån här kille som har lättare att ta en bössa, sikta in den, bygga ett jakttorn, gå ut och hitta en hjort och sen skjuta den, släpa hem den, stycka den och laga ett mal innan jag får min teknologi till att fungera för mig. Bara så ni kan relatera till personen som står där. Spik och hammare. Ja, Ralf Johansson heter jag. En del har träffat mig, andra har inte. Det kanske räcker så. Jag har en del barn, ganska många jämfört med en del. Så jag har 5 barn och en fru. Och vi flyttade hit ganska nyligen, 4 år sedan. Från USA. Ibland så brottas man med budskap. Han sa keep it simple. Och jag får aldrig enkla saker, kändes det. Liksom det är mitt straff här i livet. Liksom bara komplicerade, tunga saker. Nej, jag skojar bara. Det här kanske inte så mycket så här är det predikan. Utan kanske bara en open ending. Så att man kan börja prata om dem. Kanske över kaffekoppen eller någonting. Så kan ni komma fram till alla lösningar. Så kan ni ge mig alla svaren. Sen kan jag predika den här någon annan gång. Så mycket bättre, eller? Så det är kanske mer en bön. Den här veckan har varit lite speciellt. Vi har familjemedlemmar som har dött och sådär. Det får en till att börja tänka lite, eller? På livet. Livet händer ju. Och så tänker man, man ska ta den här kaffekoppen med grannen eller någonting. Och så ser man att det hörs i, vad säger man? Likbilen står utanför. Det rör ju ens hjärta. Alltså när man tänker då liksom, man skulle gjort den här lilla saken. Så jag tänker, det var bara ett ord som jag kände. Det var generationer. Jag har ju som sagt barn. Och man har ju fått erfara saker i sitt liv som man gärna vill föra vidare. Och saker som man kanske definitivt inte vill föra vidare. Kanske mest på den sidan just nu. Men. Vi pratar här om väckelse den här helgen också. Väckelse är ju någonting som vi måste föra vidare. Annars dör det ut om man så, eller? Kyrkan måste föras vidare. Och det är inte bara en kärlek för en byggnad eller någonting. Eller bara en verksamhet. Utan att de får tag på ett liv med Gud, eller? Så man börjar tänka då, liksom, hur får man den här relationen och för man vidare ändå med någon annan eller till någon, nästa generation. En generation som växer upp på internet. Du såg ju här, liksom, jag kan ju inte ens hitta mina egna anteckningar. De finns här någonstans inne. Men de är ju så svåra att nå för mig då. En generation som inte vet vad det är har tråkigt. Jag växte upp med lillstrumpa och systerister. Är det någon som vet vad tråkigt det är här inne så har de sett den showen. Alltså, en del av oss måste ju fortfarande ha terapi efter att ha sett det där. No kidding. Men första punkten jag bara tänkte. Det står så här i Domarboken 2:10. hela generationen samlades till sina fäder. Alltså det var en generation som faktiskt dog av. Jag kommer inte vara här för evigt. Min granne var inte här för evigt, såg jag. Min faste var inte här för evigt. Men så växte upp en annan generation efter dem som inte kände Herren. Eller de gärningarna som han hade gjort för Israel. Och det är Domarboken 2:10. Så det var en generation som kände Gud. Och en generation som växte upp utan att ha den här connections. Och ibland så känner man lite det här. Vi är vana att släppa Bibeln till våra möten. Eller man har med sig den stora Bibeln och bara, jag är kristen, eller? Nu kommer man liksom, jag är kristen. Så har man en liten app och så tittar man i Bibeln där, eller? En generation som vuxit upp på internet, alltså. Så en generation lades till vila, dog. Och det finns ju en dag som vi inte är. Och sen finns det den här tanken, man har ju fått någonting från generationer innan. Jag vet inte om du är tacksam. Jag gick på Livets ord, bibelskola och sådär. Och det var ju sådana som hade bett och ropat till Gud. Och så bröt Gud igenom i Sverige. Och det hände någonting väldigt fascinerande i våra liv på den här bibelskolan. Vi fick tag på mission, eld för mission. Jag vet inte, hur många har gått på Livets ord eller någon annan bibelskola? Ja. Och det märkte ju våra liv, eller hur? Och då var det folk som hade gått före oss. Folk som hade bett och ropat till Gud och fått tag på någonting och gav det vidare till oss. Kristna skolan till exempel. Vi har en kristen skola i Vetlanda. Det är så viktigt. Det var ett av de sakerna som vi ville ha när vi flyttade till Sverige. Om jag måste flytta till Sverige. Jag vet att det syns ibland att jag kämpar med det här fortfarande. Jag är som Jakob. Jag brottas med Gud och Sverige och folk. Och, nej, okej. Jag skämtar lite, för annars blir det så väldigt tungt här, eller? Är det bara första punkten? Så kom det en annan generation som inte kände Herren och hans gärningar. Och det var den här generationen som skulle ta över. Och jag känner lite att så är det lite nu också. Det som vi har fått erfara. De får det lite microwave Christianity. De behövde inte sitta på de här långa mötena. De är en generation som kan bara sitta och titta på YouTube eller alla de här sakerna. Och bara få vad de vill, när de vill. Vi fick lullstrumpa och systerister mellan 7:15 till 7:30. Och var du inte hemma så missade du det. Då fick man vänta en hel dag. Okej. Jag ser att en del på den här sidan bara, vänta. Jag känner igen ordet, men jag kan inte relatera till det. Hallå? Ni tycker om mig egentligen, men även om ansiktena säger något helt annat just nu. Nummer två. Det står så här i Saltaren 22. Jag ber om ursäkt för att det blir bara lite lösryckta versar. Men på grund av tiden så får ni bara ta det som det är då. Ni kan läsa runt omkring själva när ni har tid. Så säger Saltaren 24, vers 6. Sådan där släkten som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Engelskan säger något. This is Jacob, the generation of those who seek him. Those who seek his face or seek your face. Det finns någonting. Man betalar ett pris. Man måste arbeta på att söka Gud. Det kommer inte bara som en app, höll på att säga. Och så jag bara öppnar och så händer det saker. Men det var en generation som frågade efter honom. Som sökte hans ansikte, sökte hans vägar. Det är en sak att känna till om honom. Det är en annan sak att förstå hans vägar. Eller hur? Och jag ville lära känna honom. Inte bara ha välsignelserna, inte bara roliga möten om man säger så. Utan ville ha honom först. Inte bara upplevelser då. Ibland undrar man om man tränar vi bara för att hålla möten eller lär vi våra ungdomar att söka Gud, att möta Gud. Det är skillnad på ett möte och ha ett möte med Gud. Jag menar, det finns många klubbar som träffas av möten och älgjakten kommer upp här. Det kommer att bli många möten och det kommer väldigt mycket känslor alltså. Jag fick inte sitta i jakttornet förra året. Nu ska jag... Han var över på min mark. Okej, förlåt. Och så är det vapen ibland. Det är jättebra, vet du. Jag har varit ute och jagat här i 2 dagar. Förlåt. Som jag är lite, fortfarande ute i skogen. Det kommer ut i mina liknelser här, tyvärr. Men vi har ett ansvar att ge vidare till nästa generation. Det var punkten här kanske. Som jag nämnde så dog min faster där i ett tag sedan nu. Men vi hade högtiden här, eller vad heter det, minneshögtiden, stunden i måndag. Så det får man börjar tänka till då liksom. Hon var inte kristen, men hon var radikal. Och det är nog väldigt bra. Tyvärr så var hon radikal för fel saker. Hur länge har jag hållit på förresten? Ja, okej. Okay. Ni får bara göra så här när det är slut eller någonting. Hon var väldigt radikal. Hon var radikal för fel saker. Hon levde för socialismen. Hon gifte sig med socialismen när hon var 18. Hon hade aldrig familj. Och så hade vi en borgerlig begravning. Är det någon som har varit på en borgerlig begravning? Det är väldigt märkligt. Alltså man räknar inte ens med Gud. Det är tomt. Och folk sitter där och sörjer utan hopp. Vi har någonting att vara glada för. Och ursäkta, det kanske blir väldigt tungt. Det är begravningar och alla. Vi ska se framåt här. Och... Men jag vill vara lite verklig också. Livet är inte alltid enkelt, eller hur? Men det kan bli bra ändå. Men hon gav sig alltså till socialismen och 89 år. Hon levt hela sitt liv för att predika där. Men det som är bra, eller vad säger jag, med det. Hon hade aldrig barn. Ser ni where I'm going? Hon fortplantar inte det i sin nästa generation. Även om hon arbetar med ungdomar och sådana saker. Men just hennes släktträd stannade där. Men däremot på min pappas sida som har följt mig och lite andra folk. Vi har ju väldigt stort träd just nu. Och vi kan dra en linje här nu. Nu kan det bli en generation som prisar Gud. Det kan bli en generation som ärar Gud. Det står så här i Saltaren. Ibland så är ju livet inte helt enkelt, eller hur? Man kan gå igenom tuffa stunder. Men då kan man tänka så här. I Saltaren 89, vers 1 så står det. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar för evigt. Med min mun ska jag förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Det kanske inte blev som du tänkte. Eller? Jag hade tänkt att bo på missionsfältet nu. Nu bor jag i Sverige. Dear God. Vad har jag gjort för illa i mitt liv för att hamna här? Jag bad för världskartan. Jag la handen över Sverige. För jag kan ju inte åka tillbaka som missionär till Sverige, eller hur? Sjunnen också. Vet ni hur stort sjunnen är? Eller? Okej. Jag kommer att bli 45 minuter om inte jag slutar hålla mig till anteckningar. Det kan ju vara tufft, eller? Många kanske har barn som går igenom tuffa situationer. Jag har problem att få ut dem i förrummet. Men det kan vara andra som barn som är ute och springer och härjar på stan och gör sådana saker. Och det kan vara tufft som förälder. Man vet inte hur ska man hantera det här, eller hur? Men du kan förkunna hans trofasthet. Det har inte varit lätt att flytta till Sverige. Men jag kan förkunna hans trofasthet. Jag kan predika hans trofasthet i den situationen, eller hur? Även om inte känslorna kanske är riktigt med alla dagar. Utan jag hellre åker och dödar något, eller? Okej, jag måste släppa det där spåret kanske. Vad var det med politisk korrekt vi pratade om här innan? Men du kan göra en skillnad. Du kan göra en skillnad i dina barn. Du kan göra en skillnad i ditt samhälle. Kan och du gör skillnad, ska jag säga. Tre. Så här står det i Matteus 24:34. På samma sätt vet ni att när ni ser allt detta, att han är nära, han står för dörren. Jag säger det sanningen, det här släktet, alltså nu är vi tillbaka på generationer och släkterna där igen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Matteus 24:34. Har ni tänkt på det? Generation Z, vad heter det? Gen Z. Vi håller på. Jesus är faktiskt kommer väldigt snart. Vi till och med har slut på bokstäver nu för vad vi ska nämna våra generationer. Nu finns det väl nästa då, alfa eller någonting, men det är inte så mycket alfa i dem. Men vi har slut på bokstäver nu. Vi har inte, Jesus måste komma. Det är inte rätt ett tidstecken, höll jag på att säga. Vi har slut på bokstäver liksom. Men det finns en generation som inte kommer att dö. Det är ju fantastiskt här. Jag tror att jag är på en del av det här. Jag kommer att möta Jesus i rymden. Visst är det fantastiskt? Det är faktiskt bättre än att skjuta ett rådjur. Så vi kommer bli uppryckta en dag. Ibland så kanske vi förväntar oss att saker ska gå tillbaka som det var före. Som vi nämnde, nu har vi church camp här igen. Men jag tror faktiskt inte att saker kommer bara gå tillbaka till det normala. Normal isn't coming, Jesus is, I think. Som det stod här också, han är nära. En sak som vi var ute på torget i förra veckan. Du nämnde att det var en gammal goding som sjöng. Det var det Erik som spelade av bandet där. Det var fantastiskt bra. Det är Carola som, eller hon sjöng den i alla fall. Då, i alla fall. Så länge jag lever. Den här sången blev så emotional. Men den rörde så djupt vid mig den här veckan. Hon sjunger bland annat då, så länge jag lever. Jag menar, min faste försvann. Hon trodde att hon skulle vara här för evigt, om man säger så. Men så länge jag lever. Så, vad lever du för? Vad lever jag för? Vi lever för evangelium, eller hur? Så länge jag finns kvar på den här jorden. Antingen så är det 3 månader, eller idag, eller vi kanske får 10 år till. Men Jesus kan ju komma väldigt snart, eller? Om man inte ser tecknena, så är det dags att ställa väckarklockan. Wake up. Ursäkta att jag blir lite emotional. Men okej. Robert. Tack.
Tack, Ralf. Man ska aldrig be om ursäkt för att man är emotional. Det ska man inte göra. Det är bra att vara emotional. Helt klart. Det är lite vad heter det, omtumlande det här. Ralf, han pratade om att han växte upp med lillstrumpa och systeryster. Det var mina barn som växte upp med det. Ska jag berätta vad jag växte upp med? Det var en tv-kanal. Kommer ni ihåg den där lilla pilen uppe i hörnet när TV2 kom? Som sa att nu börjar ett nytt program på den andra kanalen. Ja, nej, men det var länge sedan jag föddes. Så är det. Jag inser det. Men och jag har faktiskt mitt utkast. Jag gjorde en mindmap på ett A4-papper. Ni vet, cirkeln i mitten och sen så vidare och så där. Sen tog jag foto på den, så jag har en iPad. Men så kan man också göra. Ja, det ser tekniskt ut, men det var old school. Verkligen. Det är så lätt i den här atmosfären att börja prata om så mycket. Men nu, jag ska läsa bibeltexten nu. Johannes 2 och 13. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han de som sålde oxar, får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han: ta bort det härifrån. Gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom: vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. Jesus var emotional, Ralf. Och jag tycker vi ska ha med oss den här bilden av Jesus. Att han var en handlingens man. Han var väldigt mycket på Jesus hela tiden. På och av. Jag vet inte om jag kan tycka att Jesus var likgiltig någon gång. Eller apatisk. Eller sa kanske jag får se och så vidare. Nej, det var ja och ja eller nej och nej. Det var på. Och sen så var det av på sitt sätt när han drog sig undan för att vara tillsammans med sin far. Och det här tycker jag vi behöver smittas lite grann utav. För det är ganska mycket. Jag får se. Ja, kanske. Ja, får se vad jag känner för det. Det är liksom det som präglar nutidens generationer. Det är inte bara ungdomarna, utan det är min generation också. Åldringarna. De är ganska likadana, de. Och det är liksom en tidsanda. Men låt oss bryta den. Därför att Jesus är vårt exempel. Så jag vill tala om att vara emotional eller passionerad för det som Jesus är passionerad för. Därför att det står här om honom, brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Lidelsen för ditt hus ska förtära mig, står det i Bibel 2000. Och i 1917 då, vi som växte upp med den, Adelina, ja, nitälskan, och visst. Förra gången jag predikade i Vetlanda så talade jag om vederkvickelse, kommer ni ihåg det? Nitälskan är ett vackert ord också. Det är inte dumt. Vad var det för någonting nu? Det var villigt kommer ditt folk. Ja, vi tar de här gamla körerna, va? Det är så, när man blir gammal så blir man nostalgisk. Och nostalgi för mig, det är det jag kommer ihåg från min uppväxt. De som gick före mig, de som jag tog intrycket av. Tror ni att de sa, men jag får se kanske. Nej, det var inte så. Det här ska vi göra, det här ska vi genomföra. Det fanns en passion, det var dem jag tittade på. Det var dem jag sa, men så där vill jag vara också. Det var exemplen. Och vi behöver det här. Och Jesus, han hade en brinnande iver. Han hade en lidelse. Han hade nitälskan för sitt hus. För templet. Och när han talar om templet så säger han, ja, bryt ner det så ska jag bygga upp det på 3 dagar. Och vi märker att här finns det kopplingen mellan templet och mellan kroppen. Liksom det är samma sak, skulle man på sitt sätt kunna säga. Och det är därför att huset som Jesus talar om, templet som står där han driver ut månglarna, de här som bedrev handel och så vidare. Det var ju platsen där Gud uppenbarade sig. Det var det handlade om. Och det var därför han var upprörd, mer om det i slutet här. Men det är på det sättet att när Jesus talar om liksom om templen, när han talar om kroppen, så är det ju så att kroppen, det är hans församling idag. Efesierbrevet 1. Och honom som är huvud över allting gav han till församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. När lärjungarna relaterar det här ordet ifrån Saltaren, brinnande iver för ditt hus ska förtära mig, så relaterar det till Kristi kropp genom alla tider. Och vad är Kristi kropp idag? Jo, det är du och jag. Det är vi som utgör Kristi kropp idag. Och när Jesus stod där på korset, så måste vi ha klart för oss att han blev förtärd. Han gav sitt liv för kyrkan, för församlingen, för gemenskapen. Han gav sitt liv också för individen, absolut. Men han dog för att hans kropp skulle få leva. Och idag så är vi tillsammans på Church Camp. Och det här är det ordet som jag fick till mig när Patrik frågade, du kan väl dela någonting. Och det märkliga var att det här kom direkt till mig när jag fick frågan. Så jag har liksom inte sökt någonting annat, utan just detta. Vi behöver få Jesu passion för det som han dog för. Och vad var det? Jo, det var kyrkan. Det var församlingen. Och det är det här som har drivit mig i närmare 40 år nu. Jag älskar församlingen därför att Jesus älskar församlingen. Jag är less på församlingen ibland. Jag blir så trött på kyrkan. För den består av människor, den består av mig. Jag blir trött på mig själv, jag blir trött på andra. Men vet du, Jesus, han dog för kroppen. Han dog för kyrkan, han dog för församlingen. Och därför så behöver vi få en förnyad passion för detta, eller hur? För det är det här som kan förändra tiden. Det här som kan förändra samtiden. Det här som kan göra ett paradigmskifte i vår kultur igen. Ralf är trött över att få bo i Sverige. I Sjönnen heter det, va? Någonting i den stilen. Men vet du är här för att du ska vara med och förändra och bryta det som vi talar om, den här PK-tänkandet, den här förföljelsen som Hanna talar om, att stå upp för Guds ord. Därför att jag tror att Gud vill att det ska brytas. Amen! Och i första Korinthierbrevet så talar Paulus just om detta, att Kristi kropp är ett tempel. Och han, i det tredje kapitlet, 16 versen, då har han ett resonemang om kyrkan, om kollektivet, om församlingen. Och så säger han så här: vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ni. Tillsammans här så är vi ett heligt tempel. Den som du sitter bredvid är en del i ett heligt tempel. Det handlar om att vi måste ha Jesu värdering på gemenskapen. För honom är inte gemenskapen bara någonting man kan välja ibland eller hit och dit och så vidare. Utan han talar om församlingen med kärlek. Han talar vackra ord om gemenskapen. Han välsignar gemenskapen. Han dog för gemenskapen. Låt oss få lite grann utav hans värderingsskala för Guds församling. I 6 kapitlet, då är det ett resonemang där om att man ska avhålla sig från sånt som är destruktivt, som smutsar ner. Och då talar han om individen. Och då står det så här i 19 versen: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Nu är det till individen. Så det är viktigt att ha med sig båda de här perspektiven. Att Guds tempel, det är du. Du är ett Guds tempel därför att Guds ande bor i dig. Och det är därför som vi måste ta hand om vår kropp och inte utsätta den för fel saker. Men kroppen, gemenskapen, är också ett tempel för den helige ande. Gud vill uppenbara sig i den här gemenskapen. Men varför blev Jesus så vred, eller jag höll på att säga, varför snedtände han? Han gjorde ju inte det. Men han tände till och drev ut de här vagnarna, och det ska jag avsluta med. Varför blev han så upprörd och sa att så här ska det inte vara i Guds hus? Jo, det var därför att den här handelsplatsen, den var på hedningarnas förgård. Det var där man köpte och sålde och växlade och tjänade pengar. Och de här skriftlärare, de livnärde sig på detta liksom. Ja, det var en otrolig marknad. Och det var en enormt folkliv och stim och stoj och så vidare. Och det här, det föll inte Jesus på läppen. Varför? Jo, därför att på hedningarnas förgård, det var platsen där människor som inte kände Gud, som inte tillhörde Guds egendomsfolk, kunde få komma och söka Gud och möta honom. Det var i den delen av templet där människor skulle få komma till tro. Är ni med? Och Jesus, han är väldigt intresserad av att de som inte har hört evangeliet ska få göra det.
Och det är därför han blir så upprörd. Och om du kopplar till apostlagärningarna här. Filippos, han predikade i Samarien. Han hade grym framgång som predikant i Samarien. Folk kom och de blev frälsta i skaror, som han sa. Halleluja, i skaror! Och då kommer Guds ande och säger: du Filippos, bege dig till landsvägen mellan Jerusalem och Gaza. För vet du, den ligger öde. Och jag har nog sagt det här nog, men jag tycker det är så fascinerande. Liksom. Gud säger någonting till honom. Guds ande talar till honom. Och säger att du ska lämna det här eventet med människor som söker Gud. Få möta honom och alla blir frälsta. Halleluja. Och så ska du ut på landsvägen där. Därför att den ligger öde. Okej, säger Filippos. Jag går. Jag vet att många av oss skulle säga, men varför ska... Det här kan inte stämma. Det är här jag ska vara. Du vet, jag är ju lite stjärna här. Och så vidare. Nej, han gick. Och varför skulle han dit? Jo, det var en person som hade varit i Jerusalem men inte fått möta Gud. Därför att den här kommersen hade kommit igång igen. Och när Gud ser att någon söker honom med ett ärligt hjärta, då gör han allt för att den personen ska få möta honom. Därför var Filippos där. Därför är Guds församling kallad idag att ge evangeliet till de som inte har hört. Amen. Ska vi be tillsammans? Ska vi be om en förnyad person? Ska vi be om en ny värderingsskala? Där vi välsignar församlingen. Ni vet ju att vi är ju individer. Men vi hör ihop. Och varenda en av oss är bristfällig. Eller har vi någon som är perfekt här? Ja, där hade vi en. Har vi någon till? Ja, vi är bristfälliga. Men Jesus har dött för varenda en av oss. Han har betalt ett pris. Som det står i första Korinthierbrevet, det sjätte kapitlet. Du är köpt med ett högt pris. Det är ett väldigt högt pris. Det är det högsta priset som tänkas kan. Därför att han köpte dig med sitt eget blod. Och därför så är vi kallade att älska varandra. Och vi vet att det skaver. Jag har ju en fantastisk hustru. Hon är inte svår att älska. Det är hon inte. Men ibland får man ändå kämpa lite grann, va? Eller hur? Så är det ju. Så är det ju. Och som det står i skriften, Kristi kärlek tvingar mig. Ja, men jag hoppas att jag får fram vad jag vill säga. Liksom. Gud gläder sig över den här gemenskapen. Jesus dog för den här gemenskapen. Låt oss ha hans värderingsskala. Ska vi stå upp och så ber vi. Här är Jesus Kristus. Jag bara prisar dig, Herre, för att den här dagarna som de här två, det här dygnet kanske vi säger som vi ska ha tillsammans, Herre. Det har du därför att du vill möta med oss, Herre. Ge oss en förnyad kärlek till församlingen. Ge oss en förnyad perspektiv så vi förstår och liksom omfamnar det uppdrag som du har lagt, Herre. Det märkliga ansvar som du har lagt, Herre, mitt i församlingen. Att få vara med om och proklamera dina underbara gärningar, Herre. Jag prisar dig, Herre, för att din kärlek ska uppenbaras i församlingen. I handling, i tro, Herre. I omsorg, Herre. Ja, jag prisar ditt namn för det, Herre. Tack, Herre, för att vi nu får bara lägga det här dygnet, alla de här timmarna, Herre, i dina händer, Herre. Och vi ber, helige ande, kom och utför ditt verk. Rör vi människor, Herre. Gör det, Herre. Rör vi mig, Herre. Vi är oss var och en, Herre. Och låt din kyrka, Hope Church, få blomstra, Herre, på platserna där vi redan finns idag. Men Herre, tack för att du talar om nya tider, Herre. Du talar om nya områden, Herre, som behöver beröras av din kärlek, Herre. Jag prisar ditt namn för det. Tack, Herre, för din nåd, Herre. Amen.